Hej, Patrik här. Och välkommen till vad som råkade bli lite av ett önskeavsnitt av Jag måste sova. För den här gången ska jag bara prata om ämnen som ni som lyssnar har föreslagit. För ett par dagar sedan så sträckte ut en hand och efterlyste ämnen att prata om i sociala medier. Och jag fick många förslag. Och jag ska provprata om alla ämnen ni föreslagit. Och ja, jag ber om ursäkt redan nu på förhand för att det kanske innebär att det ibland inte når upp till lagom intressant, som är min ambition, eller kanske till och med kraschlandar i tråkigt, naivt, banalt eller rent av korkat. Men jag ska försöka. Och ibland kanske jag inte tar ämnet rent bokstavligt som ni har föreslagit det, utan lite mer associativt. Vad det väcker för minnen eller så i mig. Så välkommen till Jag måste sova. Den där podcasten som det är okej och till och med tänkt att du ska kunna somna till. Och du, om det är första gången du lyssnar, jag brukar säga det här. Är det så att det är någonting längs med vägen som du tycker är väldigt intressant, så kom ihåg att du kan bara liksom fejda ut och somna. För du kan lyssna på det här imorgon igen, mitt på dagen. För jag kommer att säga exakt samma saker på exakt samma sätt. Okej, ska vi börja? Har du lagt lite rätta? Men gör det. Gosa in dig så det här så att du slipper språket från täcke eller kudde. Och kan fokusera dig på och bara lyssna. Och fejda ut. Okej, nu tänker jag att du har kommit på plats och nu kör vi. Dagens första lyssnarämne. Jag vill också bara säga att det är ett par av förslagen på ämnen som jag har fått in. Som jag vill få tänka lite grann på innan jag pratar om dem, för att de känns så viktiga. Ellen, du föreslog att jag skulle prata om snällhet helt utifrån mitt eget perspektiv och min egen tolkning. Och det vill jag verkligen göra, för att det är ett sånt viktigt ämne. Men jag behöver tänka lite mer. Och Peter, gamla kära vän, du föreslog att jag skulle prata om vänskap. Och det är också sånt här viktigt ämne som jag vill få fundera lite mer på innan jag ger mig i kast med att prata om det på ett lagom intressant sätt. Och så till slut, Per. Du har föreslagit att jag ska berätta världens tråkigaste saga. Och vet du vad? Det tänker jag göra när du har skrivit den och skickat den till mig. Och då ska jag dessutom försöka få världens tråkigaste saga att låta lagom intressant utan att ändra ett endaste ord. Okej, nu är jag redo. Dagens första lyssnarämne. Och det är Bobo som har bett mig att fundera över det här med husdjur. Och kan vara värt att nämna att jag har levt både när jag bodde hemma hos mina föräldrar och sen när jag väl flyttat hemifrån, levt väldigt mycket med husdjur, men framförallt katter. Jag vet inte hur många de har hunnit bli, men många. Och nu har jag inte haft husdjur på ett par år, och så kommer det att få bli ett bra tag till, tänker jag, för att du som själv har ett djur vet ju att det kommer med ett stort ansvar och en viss inskränkning på friheten, till exempel det här med att bara kunna resa iväg några dagar utan att behöva tänka på att du har en liten varelse där hemma som behöver omtanke. Så där är jag idag. Men i alla fall, under många år så hade jag två stycken katter som bodde med mig som hette Kompis och Plutten. Och jag tänkte berätta om Kompis var den äldsta, en tjej, en bonkatt-tjej, och Plutten var bonkatt men nog med något inslag av någon form av raskatt. Tänker jag, han var riktigt stor, mäktig katt som vägde typ 7 kilo och sånt där. Nu kommer jag på en annan grej. Så här kommer det nog bli att jag kommer på grejer efterhand som jag pratar. Och nu kommer jag tänka på att jag hade tyckt att Plutten hade gått upp lite i vikt. Och för att väga honom så gjorde jag ju så att då gick jag upp på vågen och höll honom i famnen. Och så tog jag vikten där och sen satte jag ner honom på golvet och mätte min egen vikt. Och så tog jag mellanskillnaden. Och så var det något tillfälle när jag tyckte att Plutten hade då gått upp lite väl mycket i vikt. Och tog upp honom och tänkte, oh my goodness vad du har gått upp i vikt. Sätter ner honom på golvet och inser att det är jag som har gått upp i vikt. Ja, så kan det vara. Men i alla fall, tillbaka till när Plutten då flyttade in. Och då var väl Kompis 3-4 år och Plutten var en liten skit. På den tiden så levde han tillsammans med en människa och precis när han flyttade in, Plutten flyttade in, så var jag ute på en rätt lång turné med en teaterföreställning. Och grejen blev att Kompis, hon blev så jäkla tramsig när han flyttade in. Gick och fräste och sprang undan. Och nästan som att hon var rädd för den här lilla skiten. Och han tyckte det ju var väldigt kul att leka med henne. Och det kändes som att han också fattade att hon var lite rädd eller vad det nu var för honom. Och spexade runt med det här. Så. Efter ett tag så skulle jag iväg då på turnén igen. Och var iväg i en vecka. Och sånt där. Och tänkt att ja, men under den här tiden så kommer det säkert att lösa sig. Och jag pratade såklart med min sambo då och då som jag var iväg och hon sa att nej, det är samma skit fortfarande. Hon går runt här och fräser och springer och gömmer sig och så. Och så kom jag hem efter den här veckan och tänkte att jag skulle få se något annorlunda typ av beteende, men nej, inte. Det var samma. Fräs, springer och gömmer sig. Och så tänkte jag, nej, nu får det räcka. Så såg jag hur hon fräste. Och så sprang hon in i sovrummet. Och sprang och gömde sig under sängen. Och så gick jag in med efter henne i sovrummet. Och stängde dörren. Och så tog jag fram henne från under sängen. Och satte mig på sängkanten. Och så la jag henne i mitt knä på ryggen. Så att hon hade huvudet vid knäna. Och sen tassarna mot min mage typ. Och så sa jag att du, nu behöver vi prata. Minns du Kompis, när du flyttade in här? Då var du ensam i hela världen. Tagen från din mamma. Ingen fanns kvar från ditt tidigare liv. Men jag fanns där. Och jag såg till så att du fick mat, att du fick kärlek, att du kände trygghet. Och nu Kompis, nu är det ditt ansvar att ta hand om den där lilla killen där ute. För att det är samma sak för honom. Han har blivit tagen från sin trygghet och från sin mamma. Okej? Okay? Ungefär så berättade jag för henne. Och så släppte jag ner henne på golvet. Öppnade dörren till sovrummet. Och det första hon gör är att springa fram till Plutten. Och så kurrar hon sådär jättegulligt. Och sen var de bästa vänner resten av deras liv. Och jag tror verkligen inte att Kompis förstod de exakta orden som jag sa. Men däremot så tror jag hon kände någon form av undertext i det jag sa. Om du har en bättre förklaring så får du gärna dela den med mig. Jag tror det är vad det blev om husdjur idag. Hoppas du känner dig nöjd, Bobo. tycker jag att jag går vidare till nästa lyssnarämne. Och efter B som i Bobo så kommer C som i Charlotta. Och Charlotta var faktiskt den första som föreslog ett ämne, och det var dammsugning. Kanske inte det lättaste ämnet att ge sig an, för vad finns det att berätta om dammsugning? Men så kom jag på ett par grejer som har med dammsugning att göra. Och det ena, det var min allra första bil. Det var en guldbrunsfärgad Ford Escort från 1975 med registreringsnummer BYT897, och jag kallade den för Matilda. Man har sin första bil och man som jag bor på Vischan, och bilen är så viktig så får den också lite kärlek. Den här bilen var gammal och skruttig redan när jag köpte den och hade då också vissa brister. Till exempel att det läckte in vatten. Men jag var hemma hos min kompis Rickard och vi hade bilstädningsdag, och jag tog dammsugaren och började dammsuga golvet in i bilen. Och sen märkte jag liksom att det var som att det började kittla lite i fingertopparna. Jag tyckte det var konstigt. Jag fortsatte dammsuga och det kittlade mer och mer och mer tills jag fick en riktig stöt och slutade dammsuga och förstod att det var så mycket vatten på golvet i bilen att jag hade sugit upp det i dammsugaren och det hade gått in i de elektriska delarna och elektrifierat mig. Det här är lite story of my life, att få elstötar. Jag har fått det så otroligt många gånger i mitt liv och jag blir lika överraskad varje gång. Jag kommer att tänka på en liten kort historia till om min bil och hur okunnig jag var i början. Jag är iväg på ett köpcentrum utanför Helsingborg tillsammans med samma kompis Rickard, och hade köpt motorolja till bilen, och när vi kom ut på parkeringen så tänkte jag att nu ska jag fylla på olja. Så upp med motorhuven och så står jag där och tittar och öppnar upp där jag ska fylla på oljan och tänker att det här känns inte riktigt rätt. Så jag frågar Rickard, som var mycket mer van vid bilar, så du, alltså, ska jag verkligen ner med oljan i det här lilla, lilla hålet? Och han fattade ingenting, och så kom han runt och tittade. Och det var då jag lärde mig skillnaden på oljesticka och oljepåfyllningshål. Jag försökte nämligen, eller jag kom aldrig så långt jag försökte, men vad jag trodde var att jag skulle fylla på olja i oljestickshålet. Och ni som vet hur litet och sånt är, vet ju hur korkad jag var den gången. Nå, tillbaka till det här med dammsugare och dammsugning då. Det var när jag bodde i min första lägenhet. 18 år gammal. Har en liten skruttig dammsugare som låter som en hel fabrik. Och så ringer det på dörren. Och jag går dit och öppnar. Och där utanför så står det en dörrförsäljare. Alltså, finns det ens dörrförsäljare längre idag? Jag undrar det. Nu bor jag alltså här ute på Vischan, kommer det aldrig någon dörrförsäljare, men i tätorterna kanske det gör det. Jag vet inte. I alla fall, stilig man i kostym som säger, du, skulle jag få kunna komma in och demonstrera en dammsugare för dig? Och jag tänker att jag ska inte ha någon dammsugare, men visst, absolut, vill han demonstrera den så får han komma in och göra det. Så han kommer in och så packar han upp den här fina, stora, blåa dammsugaren med märket Lux. Som är då typ dörrförsäljarvarianten av Electrolux. Och han säger, jag ska demonstrera den här för dig. Och han sätter igång och sen dammsuger han typ halva lägenheten åt mig. jag tackar inte nej till det. Och sen börjar han prata om alla fantastiska fördelar med den här dammsugaren. Om jag sätter slangen på utblåset istället för insuget så kan jag ha den och frosta av frysen med. Om jag tar av slangen så kan jag trä mina blöta jeans över dammsugaren och använda dammsugaren som en jeanstork. Och sen så visar han att det finns något som heter HEPA-filter och det här vet han munstycken ner vid golvet och har han något som är lite elektriskt som blir mycket bättre och liksom det är som att det är dammsugarnas Rolls Royce. Och i en kombination av att men det här är en jäkligt häftig produkt i kombination med att men han är ju så trevlig, klart jag vill vara snäll mot honom, han ska inte gå härifrån utan att ha såltning, någonting. Så säger jag, ja men du, ja, vi gör det här, jag tar gärna en dammsugare. Och jag tog med allt, inklusive allt, HEPA-filter, munstycke, you name it. Och lägger upp det här på en avbetalningsplan. Och nu pratar vi alltså min första lägenhet, det här är många, många, många år sedan. Och slutnotan minns jag, inte exakt på kronan, men jag vet att den här dammsugaren skulle kosta mig över 6000 kronor. Vansinne såklart. Och så pratar med min mamma och hon säger nej men för hon sa inte det där som jag tänkte säga nu, men hon säger att du kan inte köpa en dammsugare för över 6000 kronor. Så vad det blev i slutändan var att jag skippade det här HEPA-filtret och det här snobbiga munstycket med elektricitet i och hamnade istället på en nota på 4500. Men jag kan säga det, jag har den här dammsugaren kvar idag och den ser nästan ut som ny och den fungerar strålande. Jag undrar hur många av de här billiga jätteväsniga dammsugarna jag hade hunnit med under alla de här åren. För det är också en grej, den här dammsugaren jag har, om man tänker på vilken årsmodell det är, så är den väldigt, väldigt tyst. Nu ska jag ta mig an ett ämne som jag känner mig rätt lost i. Och den som har föreslagit mig att prata om det här är Daniel. Och Daniel har föreslagit mig att prata om UFOs. Som sagt, jag känner mig helt lost. Jag har nog aldrig varit speciellt intresserad av UFOs eller varelser från yttre rymden eller så här. Jag tror nog att jag tänker att vi har nog att tänka på här nere. Jag kan faktiskt säga en av dem som tycker att det är jättemärkligt att vi lägger så otroliga summor pengar på att utforska universum så som vi gör. Det är säkert jättefascinerande för någon som tycker det är kul, men själv har jag lite svårt att förstå nyttan med det. Men det kanske är någonting för någon annan att resonera kring, och inte mig, inte jag. Men i alla fall, jag har lovat att jag ska provprata om alla de här ämnena. Så Daniel, jag ska ge mig på och försöka prata om UFOs. Men kanske inte så som du hade tänkt, utan jag tänker mer att det får bli som en saga eller en fantasi skapad här och nu i stunden. Så jag bara tänkt lite grann på starten på det här. Så jag tänker att det är morgon ute på landet där det brukar vara knäpptyst. Visst, man hör traktorer och så ibland, men annars brukar det vara väldigt tyst. Och jag vaknar upp i sängen och så hör jag att det är lite ljud utifrån, men det är absolut ingen traktor utan det är något annat mekaniskt ljud som är liksom typ någonting sånt där. Jag ger inte det för mycket tankar. Jag går upp och tar mig ner här på bottenvåningen, sätter igång kaffet och så knackar det på dörren. Klockan 8 på morgonen. Det knackar aldrig klockan 8. all hast får jag sno på mig lite kläder för att jag står här som Gud har skapat mig. Och så går jag bort till dörren och öppnar. Och där utanför så står det någon som påminner om hur en människa ser ut, men ändå inte, liksom proportionerna är lite off, de är lite fel. Som att du har tagit en lerfigur av en människa och så har du liksom dragit lite, tryckt ihop lite. Så, som en människa, fast inte. Och vi tittar på varandra. Och så ser jag i bakgrunden där bakom honom här ute på fältet, så ser jag att det står någonting där. Lite skrotigt och skruttigt. Lite rostigt och buckligt. Kanske 15 meter i diameter och en 3-4 meter högt. Och så ser jag att det, liksom, det ryker lite svart och sådär. Och så ser jag att där är som en trappa in i det här, som jag nu börjar fatta. Den här lergubben här framför mig och det där bakom mig. Det är nog ett rymdskepp som står där ute. Och här framför mig så står det en alien. Just det. Och det var ju där på trappan där uppe i det här som då antagligen är ett rymdskepp. Så sitter det en sån där lergubbe människa till och ser lite bedrövad ut. Och den här då som står här utanför börjar prata med mig på ett språk som jag aldrig har hört förut. Det låter liksom mer som någon som försöker prata spanska samtidigt som han gurglar sig. Och jag bara så här, vänta, jag spelar. Och så hämtar jag min telefon, tar upp Google Translate. Och så sätter jag igång där liksom. Och så pratar han in där. Men nej, det kommer inte upp något resultat. Men han verkar mest bara förtvivlad och ledsen. Och så håller han i en sladd. Som råkar vara en likadan elkabel som vi har här. Och så pekar han på skeppet. Och så lyfter han på axlarna. Och liksom där försöker kommunicera fram. Och jag tänker att han behöver nog ladda sitt skepp. Och så är inga problem. Och så stoppar jag i kabeln här. Sen snabbspolar vi tills att allting verkar vara klart och inte behöver laddas mer. Och jag har bjudit han på lite kaffe, sagt till hans kompis, kom över här. Vi har suttit här på däcket och njutit lite av morgonsolen och visslat lite tillsammans, har vi gjort av någon konstig anledning. Och så tittar den här första legubbe alien på mig. Och på något vis förstår jag att han frågar mig, skulle du lust att hänga med? Vi ska åka ut en sväng, har du lust att hänga med? Och jag bara tänker, ja men han verkar ju vara snäll. Hans kompis verkar vara snäll. Varför inte? Det är inte ofta man får en inbjudan att flyga ut i rymden. Så jag säger absolut. Och sticker vi ut och hoppar upp i skeppet och efter en massa hoppande och spruttande och fräsande så kommer det här skeppet igång. Och när det väl har startat så är det knäpptyst. Jag säger inte ett pip, men jag ser liksom att det är igång. Och så lyfter vi. Och de har varit så snälla så de har bjudit mig på fönsterplats i det här skeppet. Så tittar jag ut när vi lyfter och ser det här fältet krymper och så ser jag hela Vollsjö och ganska snabbt så ser jag hela Skåne och snart ser jag hela Europa och till slut så ser jag hela jordklotet. Hur vackert det är, vår lilla planet. Liksom tittar ner och tänker, där bor jag. Och så blir det lite varm om hjärtat. Trots all skit som pågår här nere så känner jag ändå en djup kärlek för mitt hem. Och så flyger vi ännu högre så att jorden blir väldigt liten. Så tänker jag att ja, men det är inte så annorlunda att resa i rymden mot vad det är att resa nere på jorden och ta ett flygplan mellan två länder. Nu reser jag från en plats till en annan med två vänliga själar. Och sen visar sig att vi ska inte längre än till månen. För jag märker att liksom, vi glider mot månen. Och sen så landar vi där på baksidan av månen. Och så ser jag att det är mycket konstigt. Men där är neonljus där nere. Och ju närmare vi kommer så ser jag också att där är fler skepp. Fler sådana här farkoster som ser ut ungefär som det här. Lite olika färger och så här. Och så ser jag att det är en massa sådana här levvarelser som går runt där nere. Och så donk, så har vi landat. Och så går vi ut ur skeppet och så ser jag att vi är på månens enda hamburgerrestaurang. Och det kommer musik ut från hamburgerrestaurangen. Och inte musik på det vis som vi har här, utan någonting helt annat. Men det är ju ändå musik, fast med instrument som jag aldrig har hört hela mitt liv. Och vi går in i hamburgerrestaurangen och det sitter fullt med lergubbar som alla är superglada. Och så kommer vi fram till disken och tittar upp och där är, ja, men det är ju som en hamburgerrestaurang, men det är någonting annat som serveras där. Jag har ingen susning om vad, men det ser gott ut. Och så knackar han den här första lemannen mig på axeln, så pekar han upp på den här skylten och visar med handen att välj precis vad du vill ha. Jag bjuder. Wow, tänker jag. Så jag kollar in en meny som ser bra ut där och dryck till det. Och sen när vi alla har beställt och fått vår mat så går vi med ett bord där det redan sitter andra människor. Jag tänker, okej, det här är kompisar till de här två som sitter här. Och det är feststämning och alla känns väldigt lika oss här nere. Förutom att de ser lite konstiga ut. Och där sitter vi och käkar månhamburgare och dricker månkola. Och skrattar åt skämt. Jag berättar skämt för dem och de berättar skämt för mig. Vi fattar inte någonting vad vi säger, men vi skrattar glatt. Och sen när vi har varit där ett par timmar och haft det otroligt trevligt så förstår jag att okej, nu är det nog dags att åka hem. Så in i skeppet igen och så lyfter ut på månen och jag ser hur den här restaurangen och alla varelserna runt omkring bara försvinner i ett intet. Och så ser jag den kära lilla jorden igen. Och hur vi åker närmare och närmare. Och så flyger vi. De tar ett varv runt jorden. I så här hög hastighet. Så vi flyger liksom över USA och över Asien. Och så tar vi ett varv på andra hållet. Så vi flyger över Sydpolen och Nordpolen. Och sen så flyger vi in mot Vollsjö. Och solen är på väg ner. Och så landar vi på fältet här ute. Och så ger vi varandra varsin kram. Och säger typ, vi ses igen. Och så lyfter de och försvinner. Och ingen vet här nere vad jag precis har varit med om. Okej. Nu blir det några hopp i bokstäverna i alfabetet och jag har kommit fram till Håkans förslag på ämne. Håkan tänkte att jag skulle kunna bli en ny fröken ur Mr. Watch. Och jag tänker att det är väl kanske några av er som aldrig ens har talat om vem fröken ur är. För hon finns fortfarande, även om jag tror att hon lever en väldigt ensam tillvaro. Fröken Ur var någon vi kunde ringa till för att få den exakta tiden som var kopplad till den här atomklockan. Och så var det en trevlig kvinna som läste upp klockslaget och var tionde sekund så kom det ett pip. Så kunde vi synka med våra klockor. Men hon behövs ju inte riktigt idag ur ett tekniskt hänseende eftersom allting är uppkopplat och synkas automatiskt mot den här, det här atomuret eller vad det heter. Jag ska se om jag minns numret dit. Och så kan vi lyssna på fröken Ur. Ska vi se om ni kan höra när jag slår numret här. Och nu ringer jag.
15, 47 och 10. År 2023. 15, 47 och 20.
Jag vet inte när jag ringde fröken Ur senast, men det var rätt nummer och jag kommer ihåg rätt nummer. Det är många, 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 många år sedan. Och de har gjort ett tillägg att nu säger hon även vilket år det är. Det gjorde hon inte förr. Alltså, att fröken Ur fortfarande finns. Det skulle vara kul att se statistik på hur många som ringer henne i månaden. Men det kan inte vara många. Och jag har sett att hon finns även på en webbsida, jag tror jag, som det var frokenur.se eller något sånt där. Men den här grejen blir liksom sitt eget lilla telefonimuseum eftersom hon fortfarande finns där i telefonen när man ringer upp och kan lyssna på någonting som är som, ja, det är verkligen som svunna tider. Kanske, vem vet, det kostar ju ingenting för de flesta av oss att ringa idag. Hon kanske kan få vara en liten en sömnpodd när hon bara lugnt och stilla räknar upp vad klockan är och piper var tionde sekund. Jag kommer att tänka på när det var det här med tid. Så för en massa år sedan så gjorde jag som ett sånt här sommarprat i P1. Till min familj, där jag spelade in, där jag pratade lite grann om vad som hade hänt det senaste året och sen bara lite trams och lite musik och så här. Men det allra sista jag gjorde, det gjorde jag några månader efter min pappa hade gått bort. Och temat för hela det programmet eller den inspelningen som också blev den mest genomtänkta var ögonblick. Och alla dessa ögonblick vi har i livet, och vissa stannar med oss och vissa inte stannar med oss, och hur vissa blir så mycket större än andra. Och då gjorde jag en jämförelse med film. För det är ju så, när man filmar så är det 25 bilder per sekund. Så om varje bild är ett ögonblick så blir, nu ska jag räkna ut detta. 25 bilder per sekund gånger 60 så innebär att det finns utrymme för 1500 ögonblick per minut. Eller 90 000 ögonblick per timme. Eller om vi säger att vi vaknar 16 timmar om dygnet. 1 440 000 ögonblick varje dygn. Men hur många minns vi? Hur många går bara på rutin? Hur många slösar vi bort genom allt det här ganska meningslösa scrollandet i sociala medier? Hur många av de här 1 440 000 ögonblicken använder vi för att göra någonting nytt, för att göra någonting viktigt, för att lära oss någonting? försöker göra så många ögonblick som möjligt varje dag. Men jag är inte speciellt bra och jag kan bli mycket bättre. Men jag kommer nog aldrig att komma upp i 1,440,000 ögonblick på dygn. Jag tror det hade varit lite overload för hjärna och själ att processa allt det. Vi behöver också våra rutiner, vi behöver våra stunder av icke-input, tror jag. Mm. Men om du aldrig lyssnar på fröken nu, så gör det någon gång. 90510. Och nu, efter H som i Håkan, kommer I som i Ingvar. Och Ingvar, du föreslog ju inte ett ämne, utan du sa att det bästa för att kunna somna är att lyssna på universitetsföreläsningar. Och i viss utsträckning är jag definitivt benägen att hålla med dig. För vissa av de föreläsare vi hade när jag pluggade på sociologin i Lund var inte så där särskilt inspirerade eller inspirerande. Men jag tänkte att jag tar dig an på ämnet universitet och en liten kort reflektion kring universitetet och nya studenter. För jag märkte när de som kom direkt från gymnasiet till universitetet, när det skulle, eller jag ska säga, när professorn eller docenten eller vem det nu var berättade om vad vi skulle fokusera på inför våra uppsatser och sådär, så var det alltid en eller två eller flera som räckte upp handen och sa: men måste vi läsa allt det här? Och det är ju så här att universitetet är ju en helt annan, fullständigt frivillig institution än vad grundskola och det här är. Så att det enkla svaret är ju att nej, du behöver inte göra någonting. Du kan läsa precis vad du själv vill, hur mycket du själv vill. Ingen bryr sig mer än du. Så min lilla reflektion var att eftersom det här hände vid varje ny kurs vi gick, så var det alltid några som ställde de här frågorna. Och då tänkte jag så här, att det här tar ju, det tar så mycket tid av undervisningstiden som vi kunde använda till någonting mer undervisande kanske. Att det förvånar mig att universiteten inte har en obligatorisk introduktionsdag för de som inte har gått på universitetet förut, där man säger just det här att du är här för att du själv har valt. Vi är bara här för att ge information. Vi kommer inte hålla er öronen. Vi kommer inte att tvinga er till någonting. Ni kommer och går som ni vill och ni lägger så mycket kraft ni vill. Hade man haft den där korta introduktionen, man kunde kanske sträcka den till 15 minuter bara för att det skulle kännas lite lönt att prata om lite annat. Men med det här tillägget att du gör vad du själv vill, så hade jag nog varit en klokare människa idag, tänker jag. För att jag hade fått lära mig mer än vad jag gjorde. För att det inte fanns tid, för att personen från universitetet fick stå och svara på samma frågor som den antagligen hade svarat på sen den började på universitetet och höll sin första kurs någonsin. Men vad vet jag? Så är det kanske inte. De kanske tycker det är trevligt att svara på de där frågorna om och om igen. Nå, det var min lilla reflektion om universitetet. Så nu går jag vidare till nästa. Och efter I som i Ingvar så kommer K som i Karin. Och då ska jag börja med att lägga på lite havsljud. Så. För Karin gav mig ämnet havet och havsvågor. Och gärna med lite havsvågor i bakgrunden. Och då tänkte jag berätta om ett litet segläräventyr för en massa år sedan. Typ mitt enda segläräventyr faktiskt. Om du har lyssnat på några andra avsnitt så kan du ha hört när jag har berättat om hur jag och min vän Matta gärna satt på förmiddagarna på lördagar och söndagar när vi var tillbakfulla, när vi var unga och käkade frukost och roade oss med att namnge fisar utifrån hur de lät. Nåväl, den här historien handlar också om Matta. Matta har en storbror som en gång i tiden ägde en segelbåt. Typ en 33 fotare kanske. Jag har ingen aning. Jag är inte segelkunnig, men den var över 30 fot i alla fall. Och vi skulle segla ut från någonstans i Skälderviken kan jag tänka mig. Och det hade blåst jättemycket, så det var något som kallades för gammal sjö. Och det innebär att det inte är så här mjuka, fina vågor, utan det är mer som dum, liksom det bara studsar fram och är lite oberäkneligt när man seglar. Och Matta kände av det här och tyckte inte det var så gött. Och sen så la vi till på kvällen någonstans och sov över natten, och sen så dagen efter så skulle vi segla vidare. Och nu var havet lite lugnare, det var lite mer beräkneligt då. Och jag fick testa på det här som är så himla coolt, och det är att man binder fast sig i ett rep bakom segelbåten och liksom bara surfbadar efter båten när den seglar iväg. Matta gjorde inte det här. Matta kände att det susade lite väl mycket i både huvud och mage för honom att segla, och han försökte beråda bot på det här på alla sätt och vis. Bland annat så satte han sig i fören längst ut som en, vad heter det, galjonsfigur, och ja, gjorde det man gör när man är lite sjösjuk. Och det finns någonstans ett fotografi på det som bevis. Och sen efter det så kom han bak och satte sig längst bak där. Jag vet inte vad det heter, men man sitter liksom nere i det här lilla hålet där man sitter när man seglar. Och så säger hans bror, du, jag har sjösjukeplåster, vill du ha ett sånt? Ja, det vill ju Matta ha såklart. Och Matta sätter på sig det här sjösjukeplåstret och vi seglar vidare. Och sen gör jag en liten observation. Och så frågar jag Matta, du, hur känns det? Känns det bättre nu med plåstret? Alltså, det gör det verkligen. Jag mår mycket bättre nu. Alltså, det är ju fantastiskt. Vilken styrka det är, det här plåstret. Ja, hur så menar du? Och så pekar jag ner på durken på golvet i båten. Och det låg plåstret där och hade ramlat ner från där han hade satt bakom örat eller vad det nu var. Så den där sjösjukan satt nog mer i huvudet än den var på riktigt, tänker jag. Så, nu seglar vi hamn, och jag minns att vi hade, jag vet inte vad det heter, seglarben, sjömansben eller någonting. Så menar man kommer av efter att ha seglat, så liksom så fortsätter hela världen att gunga i flera timmar. Om du vet vad det heter det här, när man blir alldeles havsgungig efter att ha seglat, så får du gärna berätta det. Så det, Karin, det var min lilla berättelse om havet. Och nu går jag vidare. Och från K som i Karin så går jag vidare till L som i Lars. Och du föreslog ju att jag skulle prata om sömn. Och det har jag redan gjort vid ett par tillfällen på någon typ av mera, jag vet inte, djupsinnigt, vetenskapligt sätt. Så idag tänkte jag bara göra en liten reflektion över någonting som har hänt mig ett par gånger den senaste veckan. Och det är det här om vi ligger och tittar på någonting på några streamingtjänsterna i soffan. Och det är väldigt mysigt. Och vi somnar. Så märker inte streamingtjänsten det, utan den tuffar ju på och kör nästa avsnitt och nästa avsnitt och nästa avsnitt och nästa avsnitt. Och så vaknar vi upp och inser att vi är helt lost i vilket avsnitt vi somnade i, och får ägna en stund dagen efter för att hitta rätt. Netflix har väl någon sån här grej att de typ frågar, så är du fortfarande vaken? Och SVT Play har också det, att det kommer upp en sån här, att är du fortfarande här grej? Annars så stänger vi av typ. Och det är tacksamt. Men som nu så tittar jag på en tv-serie där jag har fått backa tillbaka några avsnitt vid mer än ett tillfälle. Vilket är skitstörigt, för att det är en väldigt bra och väldigt spännande serie som jag inte gärna vill liksom veta någonting i förväg förrän jag kommer dit. Och jag vill rekommendera den här serien faktiskt. Den går på Disney Plus. För att jag tänker att du har kanske också läst om det här med AI, artificiell intelligens, och hur vetenskapsmän, eller vetenskapspersoner snarare, nu tycker att det är verkligen hög tid att dra i handbromsen, för att det går alldeles, alldeles för fort fram kring det här med AI. Och då går det en serie då på Disney Plus som heter Next, som har ett par år på nacken, men som handlar just om när en AI så att säga lär sig lite för mycket och blir självständig och sen gör allting för att få sin egen frihet. Och jag tycker just med tanke på de här varningarna som har kommit då ganska nyligen tillsammans med det här ganska dystopiska, vad ska man säga, den här dystopiska framtidsbilden som inte känns allt för avlägsen, så blir den väldigt kuslig. Så har du Disney Plus och kan tänka dig att bli lite fundersam kring AI, så heter serien alltså Next. Kanske inte riktigt, Lars, vad du hade tänkt dig kring sömn, men det är vad det blev idag. Vill du vara mer specifik så får du gärna vara det. Från L som i Lars till L som i Linda, så ska jag nu gå vidare till en liten kort historia om Försäkringskassan. Som tur är så har jag inte behövt ha speciellt mycket kontakt med Försäkringskassan. För jag har förstått att det är en djungel, det är ett gytter, det är svårt, det är frustrerande att ha kontakt med dem i vissa ärenden. Istället ska jag berätta om min kära mor som för en massa år sedan behövde ha kontakt med Försäkringskassan och var ju tvungen att ringa på dagtid, vanliga kontorstider, och hon står på jobbet. Hon stod i en butik, jag vet inte om ni minns, det fanns en kedja som hette Gallerix som sålde tavelramar och konst och liknande, och mamma jobbade alltid i den branschen med inramningar och konst och målade själv väldigt mycket de sista åren hon levde. Hon var mästare på akvarell, tycker jag. Men hon behöver alltså ringa till Försäkringskassan. Försäkringskassan var inte då speciellt service-minded. och jag vet inte i vilken utsträckning de är det idag. Men det fanns liksom ingen sån här funktion att du kunde ringa upp och så sa de, lämna ditt telefonnummer och så ringer vi upp när det är din plats i kön. Så hon fick stå där i den här galleriksbutiken med luren i örat i en lång, lång telefonkö samtidigt som hon fick serva kunderna i butiken. Och det lät väl någonting i stil med: hej och välkommen till Försäkringskassan. Du har nummer 77 000 i kön. Vi tar emot ditt samtal så fort vi kan. Och som sagt, mamma hade inget val. Hon fick vara i den här kön. Nu var det inte 77 000 såklart, men säg att det var plats 65, 94 och sånt där i kön. Och hon är i kön gott och väl en halvtimme och sånt där, kanske 45 minuter. Och hon närmar sig, så det kanske nere på din plats i kön är nummer 7. Vi tar emot ditt samtal så fort vi kan. Och så helt plötsligt, väldigt abrupt, så bryter en annan röst in som säger: välkommen till Försäkringskassan. Våra öppettider är 07.00 till 16.00 med stängt för lunch mellan 12 och 13. Vi har nu stängt för lunch. Vänligen ring igen. Klick. Okej. Så från L som i Linda till M som i Marlene. Och det här blir också det sista ämnet för det här avsnittet. Kanske behöver bli en liten uppföljare med ett avsnitt till med det som jag inte hann med idag. Marlene föreslog som ämne skogsvandring. Och vad jag ser runt i skogarna ute på en skogsvandring. Och kanske inte. Nu kanske jag gör mer sån här associativ tanke kring det än en väldigt specifik skogsvandring. Jag tror jag har nämnt att jag när jag gjorde lumpen gjorde det som hundförare. Men jag kan berätta det igen. När jag skulle söka till lumpen, vilket jag inte var speciellt intresserad av, så var jag dum nog när jag frågade mig runt vad man skulle söka, att jag valde att lyssna på den som var mest intresserad av att vara soldat och som sen blev yrkessoldat. Och det gjorde att jag hamnade på en plats omgiven av lite mer så kallade stridspittar än vad jag var. Som tur var så kunde man där välja efter någon månad att bli specialiserad på någonting, och jag valde att bli hundförare. Och som kompanjon fick jag Björne. En långhårig, alldeles fantastisk hund. Och Björne gjorde de där månaderna i lumpen lite mer uthärdliga än om inte han hade varit där. Jag fick också lära mig lite mer om hundar under den här tiden. Bland annat om deras luktsinne. Och jag har förstått att det varierar lite grann från hundras till hundras. Men när det gäller schäfrar ska du få en liten jämförelse här. Vi människor har ungefär 5 miljoner luktceller. En schäfer har 200 miljoner luktceller. Alltså 40 gånger mer än vi människor. De har alltså tillgång till ett universum som vi inte ens har en aning om. Som vi bara kan... Nej, det går inte ens att föreställa sig. Och jag har inte ens gett mig på att försöka hitta någon banal parallell jämförelse med någonting. Men tänk dig att du har ett luktsinne som är 40 gånger bättre än vårt. Jag menar, vi kan känna lukten av god mat, av sura fisar, av sulfit och sulfat, och vi kan ändå urskilja väldigt mycket med våra 5 miljoner luktceller. 40 gånger mer, tänk det. Ha. Vi åkte ut i skogen väldigt mycket för att träna med hundarna. Dels för att hundarna skulle få träning, men också såklart för att vi skulle få träning. Och jag minns ett tillfälle när jag blev så otroligt imponerad av Björne. Och då var, vi skulle göra en lite större övning med hela plutonen. Och då skulle vi göra en sökning, eller vad det kan tänkas att heta, en avsökning. Och då hade de delat upp området i olika rutor. Och de här rutorna var några hundra meter gånger några hundra meter. Och skulle vi söka igenom de här och hitta en figurant som de hade lagt ut. Och då gjorde man så kallade slag. Och med då så var det var jag och det var Björne och det var gruppledaren och två stycken till, en sjukvårdare och en minör tror jag det hette, som var duktig på att sätta ut minor. Och vi kom ut i den här jobbigt täta granskogen. Vi skulle alltid ut i granskogen, jag kommer aldrig glömma när man gick genom de här gamla granarna och hängde massa gammalt barr. Man var genomsvettig och så åkte det här barret ner på ryggen och kliade så man höll på att smälla av. I alla fall, så vi ska ut och söka av en sån här ruta. Och vi gör vårt första slag och kommer ett par hundra meter. Och det är en svag vind mot oss från den här rutan. Och Björne bara ställer sig och markerar jätteskarpt rakt in i det här. Och vi bestämmer oss för att vi ska gå i den riktningen och inte fortsätta de här slagen. Utan han markerar så tydligt att vi tänker att den här figuranten måste ligga ganska nära. Och då hade gruppchefen till uppgift att från där vi sen började gå mot där Björn hade fått vittring, så skulle gruppchefen också stega för att vi skulle få en ungefärlig uppskattning på hur långt bort figuranten låg. Och vi går och vi går och blir lite oroliga, för vi går så himla långt att vi nästan blir lite oroliga för att Björn har tagit fel. Men så kommer vi fram till en stenmur och bakom stenmuren ligger figuranten och blir jättebesviken för att han tror att han ska få ligga där jättelänge och bara slappna av innan vi hittar honom. Men vi hittar honom på typ 10 minuter efter vi har startat. Och om jag inte har fel för mig så säger gruppchefen, gruppledaren, att vi har gått över 200 meter från där Björne markerade första gången. På 200 meters håll så kände Björne att där borta ligger en människa och vi hade en svag vind som låg mot oss. Björne var en riktigt fin vän och jag hade så kul med honom. Och jag minns att de här hundarna var ju tränade för att inte bli rädda vid skottlossning och så här. Men man undvek ändå att utsätta dem för mer skottlossning än nödvändigt. Så att alltid när det var övningar eller involverade skottlossningar så fick vi ta hundarna och sticka upp en bit i skogen och bara invänta att det momentet skulle bli klart. Och jag minns så väl hur jag och Björne låg där uppe i skogen sena kvällar och nätter och det var stjärnklart. Och jag låg uppkrupen i hans varma, goa päls med min hand inkörd långt in i pälsen och bara klia honom och bara njöt av livet.